CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Jag befinner mig just nu i en ICA-butik som ligger i Mall of Scandinavia i Solna utanför Stockholm. Och här ska jag träffa ICAs VD Per Strömberg. Han har varit VD i 8 år. Och han står där borta. Vi går dit.
Hej, Per Strömberg heter jag.
Du är VD för ICA.
Ja.
När du är inne i en ICA-butik så fort du kommer in, vad tittar du på då?
Ja, vad tittar jag på direkt? De flesta butikerna öppnar ju med, många butiker öppnar ju med frukt och grönt. För att skapa en liksom härlig färskvarukänsla. Och jag gillar väl mest just att titta på färskvarudelen.
Vad ser du här då när du kommer in här? Vad tänker du då direkt? Gurkorna ligger lite huller om buller.
Ja, jag tycker det ser ganska välskött och bra ut. Det är klart det är fredag eftermiddag så det är ganska högt tryck också i butiken. Så det är klart att det kan bli lite utplockat på något område. Och jag ser en del säsongsprodukter som kantareller och annat. Så det ser väl inbjudande ut.
När hajar du till? Vad får du haja till i en ICA-butik?
Något jag uppskattar som kund också mycket. Det är väl det här när man liksom plockar ihop varor och förenklar för mig som kund. Att liksom göra kanske fredagsmiddagen eller vad det nu är ute efter.
Här är taco.
Det kan vara absolut. Det kan vara taco. Det kan vara något annat som liksom får mig att bli riktigt sugen på att göra just det. Nej, men jag uppskattar det där när man samlar och förenklar för kunden. Att liksom hjälpa kunden att ge dem ett bra middagserbjudande eller luncherbjudande eller vad det nu är. Och det vet vi att det uppskattar bland kunderna också.
Ska vi gå runt och prata?
Ja, kan vi göra.
Du har ju varit VD för ICA i 8 år.
Ja.
Är det liksom en lätt organisation att vara VD för, skulle du säga? Det känns inte så utifrån.
Nej, men det är en spännande organisation att leda. Det är ju en organisation med mycket liksom dynamik och många olika viljor som vi ska få ihop till att bli någonting riktigt bra. Och det där gillar jag. Det är liksom, är det så att man kan säga så här, gör vi någonting som man inte riktigt gillar ute i handlarled, då känner vi av det direkt. Var snabbt möjlighet att korrigera och göra någonting bättre. Så på det sättet det, är liksom en, det blir en väldigt snabbrörlig organisation. Och vi är väldigt snabba på via handlarna eller på andra sätt att lyssna på konsumenterna, följa vad kunderna verkligen vill ha.
Man pratar ibland om ICA-kungar. Vad säger du om det epitetet?
Det har jag knappt hört, tänkte jag säga.
Inte.
Syftar du på framgångsrika ICA-handlare? Eller? Nej, men alltså, det är klart att vi har väldigt många duktiga handlare. Är du en framgångsrik, driven handlare så vill du helst jobba inom ICA, för det är här de största möjligheterna finns som man kan driva och äga sin egen butik, vilket skapar en annan frihet.
Brukar du handla själv någonting?
Absolut, jag handlar mycket både i butik förstås men också en hel del på nätet.
Tycker du att ni har en bra näthandel?
Ja, jag tycker att det är väldigt enkelt och smidigt att handla på nätet, och ännu smidigare kommer det ju bli med de lösningar som vi nu håller på att utveckla tillsammans med Ocado. Men det är väldigt enkelt och vi har många av de här små, och den här hjälpen som du får som kund, att genom att kunden, eller vi känner av vad är det som den här kunden normalt sett brukar köpa, och är du med i ICAs lojalitetsprogram så får du ju upp dina vanligaste varor direkt och kan väldigt enkelt köpa dem. Och då går det ju snabbt om du vill göra en större veckohandling, för du ser att det här är det jag normalt sett brukar ha, och då kan du snabbt klicka i den typen av produkter.
För om man säger att det är smidigt på nätet, så är ju logistiken, plockandet, lagerhanteringen ett jätteproblem. Man kan ju säga att e-handeln har ju nästan varit en motsatt till Ikeas modell, där kunderna liksom, lönsamheten har ju kommit för kunderna har själva plockat ihop varorna.
Gjort av jobbet.
Ja, gjort jobbet, ja. Här i er modell så har det ju varit, ju mer man säljer på e-handel så som det är nu, desto mer ökar ju förlusterna.
Jag skulle inte säga att desto mer ökar förlusterna, för den här verksamheten, den är ju fortfarande under uppbyggnad, och det är klart att när den når en annan skala så finns det förutsättningar att skapa god lönsamhet. Sen är det väl också så att alla aktörer i branschen nu har ju jobbat mycket för att få skapa stark tillväxt och ta en stark position i marknaden, och det skapar i sig också ett ganska stort pristryck.
Men det är dyrt, så att säga, för er.
Jo, men det är klart att plocka ihop varor och många gånger också köra hem varor till kund innebär en högre kostnad för oss och någonting som man måste över tid kunna ta betalt för.
Och kommer ni ta betalt för det? Eller kommer brittiska Ocado som kommer in och ska göra en jättelogistik lösning för er, kommer de lösa det, eller kommer det gå ut, kommer det bli dyrare?
Nej, men du kan säga så här att det är ju väldigt viktigt att vara den som är mest kostnadseffektiv på. Det är det över i all verksamhet, men det blir ännu tydligare i när det gäller onlineförsäljningen. Och med den lösning som vi får från Ocado så kommer vi kunna liksom plocka mer effektivt varorna än någon annan. Så att där får vi en så att säga kostnadsfördel över tid. Sen tror jag det allra viktigaste är att du liksom möter kunden på ett enkelt, tilltalande, bra sätt på nätet. Och det skapar ju också den här lösningen möjlighet. Så det handlar inte bara om en logistiklösning, utan väl så viktigt är ju att det som kommer liksom fronta kunden, där blir det otroligt enkelt, lättarbetat och personligt för kunden. Så att jag brukar säga så här att när man började e-handla på ICA på nätet för några år sedan, kanske det tog 25 minuter om du skulle göra en större veckohandling. I den värld som vi går in med Ocado, med de hjälpmedel man kommer få som kund, så kommer du kunna göra din veckohandel på 5 minuter. Och den typen av enkelhet, det älskar ju kunderna.
1,1 miljarder är det minst som den här satsningen kostar. Det är dels fastigheten och dels avtalet, kan man väl säga, eller systemet som de levererar. Slutnotan, vad landar du på?
Vi går ju inte ut med liksom enskilda tal för en enskild investering på det sättet. Utan
varför inte?
Nej, vi gör inte det. Det blir liksom, vi redovisar våra segment och online är en del av ICA Sverige. Och för oss är det ju också så att det är väldigt viktigt att hålla ihop liksom butik och onlineförsäljningen och skapa en bra gemensam lösning. Så ibland är det också svårt att säga exakt vad är lönsamheten i den delen och vad är lönsamheten i den andra delen. Det vi vill är ju framförallt att helheten ska bli så bra som möjligt.
Nu under post-corona, eller vi vet ju inte, vi vet ju inte när post kommer, men effekterna av corona, vilka beteendeförändringar har ni sett hittills? Eller vilka kommer?
Ja, det vi tror alltså, som blir en del av det här nya normala, om man kallar det så, efter corona, det är ju ett större fokus på prisvärde, för vi kommer att ha tuffare konjunkturläge, vi kommer att ha fler arbetslösa. Mer försäljning över nätet. Onlineförsäljningen har ju växt enormt starkt. En rolig siffra där kan ju vara att vi såg här i kvartal 2 att 30% av alla order kom från kunder som var 65 plus. Tittar man för ett år sedan så var den siffran 5%. Så det har ju varit en enorm tillväxt även i den äldre målgruppen. Och jag tror att det här nya onlinebeteendet väldigt mycket har kommit för att stanna.
Om man tänker då liksom att pressade priser, om vi kommer att ha fler som har mindre pengar att röra sig med, hur ska ni göra för att möta det?
Nej, men ICA är ju liksom otroligt uppskattat av kunderna, och vi upplevs också leverera ett bra prisvärde totalt sett. Man tycker att liksom kombinationen av den service man får i ICA-butiken, det fina breda sortimentet och de bra priserna, det är ju det man gillar som kund.
Men jag tänker, om priserna får en allt viktigare roll Är ni verkligen liksom den bästa aktören då, om man ser till andra lågprisaktörer som finns där ute? Alltså, bryr man sig så mycket om service då, till exempel?
Nej, men det är klart att vi kommer ju också jobba, om konjunkturläget nu blir lite tuffare, vilket vi tror, så är det klart att vi kommer också förstärka prisvärdet och göra det ännu tydligare för kunderna att det är en bra affär att handla på ICA. Att ha bra ordinarie priser, bra kampanjpriser, ett bra lojalitetserbjudande, alla de bitarna kommer vi förstås jobba med. EMV-sortimentet inte minst är ju jätteviktigt där.
Det är egna varor helt enkelt, ja, som man tar fram. 25-26% står det för nu hos er.
Ja, jag tror vi hade 25,8 förra året. Och fortsatt är det ju en, liksom en ständig tillväxt. Och vi siktar ju på att växa där ungefär 1% enhet per år. Kunderna gillar det. Kunderna blir ju mer och mer förtjusta i de här egna märkesvarorna. Och det är ju en bättre lönsamhet för oss och för ICA-handlaren.
Det finns ju väl en problematik där att de som levererar, de som gör, tillverkar de här EMV-produkterna, det kan ju vara samma som också har en annan produkt som man säljer via er. Kanske inte de då, vad kallar ni, A-produkterna?
De största A-brandsleverantörerna. Ja, ja. Många av dem har ju valt att inte samtidigt leverera egna märkesvaror. Ja.
Men om man tar B och C och sådär, de som kommer andra, tredje, fjärde plats och sådär. Kan det inte bli så att de, liksom, ni konkurrerar med dem? Ni köper in varor från dem, men ni konkurrerar med dem. Är det en konflikt för det första? Och kan det bli liksom mer av en konflikt om ni ökar det ännu mer?
Jag skulle säga så här, alltså kunderna, alltså man måste ju alltid utgå från vad kunden vill ha. Och kunden vill gärna ha de stora, starka varumärkena, det vi kallar då A-brandsleverantörerna. De vill ha ett starkt EMV-erbjudande. Och i större produktområden så finns det ju också utrymme för en nummer två och en nummer tre vid sidan av den ledande A-brandet och EMV. Sen är det klart, i mindre kategorier så kommer det finnas, i mindre produktområden kommer det finnas mindre utrymme för väldigt många alternativ. Men det beror ju också på vilken typ av butik du handlar i. Handlar du i en stor maxibutik så kan man ha väldigt många olika produkter. Handlar du i nära butik så är det ju naturligt att sortimentet blir lite smalare.
Om vi ser bara, om vi håller lite så här lågprisaktörer, så om vi pratar om Baltikum, där har ju Lidl gått in i ett av tre länder, va, hittills. Hur ser du på konkurrensen där?
Nej, men det är klart att i Baltikum får man säga att det är en ännu lite tuffare priskonkurrens, och det beror ju på att kunderna totalt sett har mindre i plånboken att röra sig med, och de lägger en större andel av sin disponibla inkomst på mat. Så att där är ju pris väldigt viktigt. Vi kan ju konstatera att i Litauen, som då är det land i Baltikum där Lidl gick in för 2 år sedan, där har vi, eller om det är drygt 2 år sedan nu, klarat oss väldigt väl. Vi är ju den aktör, vi har ju ungefär samma position i marknaden idag som vi hade när Lidl gick in, medan de övriga aktörerna har tappat, och flera av dem har tappat ganska stort. Och jag tror att vi klarar oss väl, för vi har ett väldigt annorlunda erbjudande än Lidl. Vi har ett stort färskvarusortiment, vi har många lokala varor, vi börjar bli duktiga på e-handel och så vidare. Så att vi skiljer ut oss på ett sätt som kunderna uppskattar.
Sedan du tillträdde så har ju hela ICA-koncernen, ni har ju både renodlats, man har tagit bort flera, ni har sålt Hemtex och så vidare, och liksom andra prylföretag kan man ju säga, och tagit in apotek och mer hälsorelaterade bolag. Varför har ni gjort det, och vart är vi på väg?
Nej, men det viktigaste för oss kommer ju alltid vara vår liksom grundaffär, dagligvaruaffären som vi har i Sverige och vi har den i Baltikum. Sen vill vi ju förstärka den med olika affärer som inte bara är bra affärer i sig själva, som Apotek Hjärtat är, framgångsrik affär. Men det ska också liksom ge synergier och samarbetsfördelar för vår huvudverksamhet och dagligvaruverksamheten. Så att de verksamheter vi har kvar idag och de nya som vi har skaffat, alltså apotek, fastighet, bankverksamheten, special och så vidare. Det är ju verksamhet som vi tror är väldigt viktiga för oss också framöver, och som vi ser tydligt förstärker dagligvaruverksamheten.
Ökad e-handel och fastighetsverksamhet, när den ökar, hur påverkar det er fastighetssida?
Ja, vår fastighetssida, vi äger ju framförallt ICA-butiker, och ibland äger vi mindre köpcentra med några butiker, så att påverkan av e-handeln är ju begränsad. Men det är klart att vi kommer ju också, precis som vi kommer ju liksom behöva anpassa ytor och så i vissa butiker för att e-handeln tar en ökad andel och tillför andra värden. Och där blir det också viktigt att när vi då har en möjlighet att ta in ett apotek hjärtat eller en min doktorklinik på våra större liksom köpmarknadsplatser, då ger det ett ännu bättre kunderbjudande och gör oss mest att, vi kan ju som ett exempel se att de apotek nu som går absolut starkast hos oss, det är ju de apotek som ligger i anslutning till en ICA-butik.
Vilka apotek går svagast?
Just nu under corona har det ju varit de som vi har på sjukhus och som är i större köpcentra där folk har varit försiktiga att liksom röra sig.
Hur många apotek har ni?
Nästan 400, knappt 400.
Men apotek, att driva apotek, det kostar ju ganska mycket. Det är ganska kostsamma affär. Hur tänker du kring det framöver?
Nej, men jag tror man kommer se att antalet apotek, det växte ju väldigt kraftigt när marknaden avreglerades 2009-2010 där och de kommande åren. Jag tror att nu har vi sett en utplaning och jag tror att tittar man framåt så kommer vi säkert se en svag minskning. Men vi tror ju stenhårt på liksom kombinationen av e-handel och fysiska apotek, och det ger oss också möjligheter att göra saker som en renodlad e-handelsspelare på apotekssidan inte kan göra. Vi kan ju till exempel, om kunden beställer varor på nätet, så kan vi välja att antingen plocka det i vårt centrala e-handelslager i Norrköping eller så plockar vi det i ett apotek som ligger nära där kunden bor. Då kan vi leverera hem till den här kunden på kanske en timme eller två timmar, eller de kan få plocka upp det själva i apoteket. Så att vi har fördelar. Så rätt spelat så känner jag att vi kommer stå oss väldigt starkt med vår kombination.
Men ni har haft lite krångel just med leverans och sådär på den digitala sidan med apotek.
Det är klart att alla under när liksom corona slog till, det var ju inget område där det bunkrade så mycket som på just apotekssidan. Så då hade vi och alla leverantörer svårt att liksom direkt möta den ökade efterfrågan i handeln. Men jag måste säga, totalt sett har det ändå fungerat fantastiskt väl. Och vi har ju också haft en möjlighet att lokalt stänga några apotek för att ta in apotekare och annan personal till vår anläggning i Norrköping där vi plockar merparten av våra e-handelsordrar. Och på det sättet har vi kunnat ge en väldigt bra service, skulle jag säga, till kunderna.
Är det flagship-store?
Ja, det är det. Det kan man säga, vårt finaste apotek. Den har ju ett stort apotek, brett sortiment. Och sen är det också en min doktorklinik, en fysisk klinik. Så att det är absolut en av de största och mest välutvecklade apoteken.
Just nu så är det ju på gång ett lagförslag. Vet du vilket jag syftar på?
Jag tror att jag tänker på den här nya UTP-lagstiftningen som kom egentligen i ett gammalt EU-beslut.
Direktivet om otillbörliga affärsmodeller i livsmedelskedjan på svenska. Men UTP är ju...
Unfair trading practices, ja.
Att det inte är rättvist helt enkelt. Man har inte köpt in varor på ett rättvist sätt. Och nu så ligger det då på regeringskansliet att man ska liksom göra om det här så att det blir lite mer rättvist, har man tänkt. Vad säger du om det förslaget som ligger?
Det där håller ju på att bli väldigt galet, kan man väl säga. Det var ju så här att när det här förslaget röstades på EU-nivå så var alla svenska EU-parlamentariker, alltså från alla partier, var man emot det här förslaget. Men det som håller på att hända nu och det förslag som den svenska utredaren har lagt fram när man nu ska titta på hur man ska införa det här i Sverige, det är ju att man kommer gå för en överimplementering. Och den skulle ju innebära att man gav ett skydd till stora multinationella företag som de här stora företagen absolut inte behöver. Det här är ju företag som är mycket större än vad ICA är, som Nestlé eller Unilever, för att nämna två exempel. Det skulle också göra att för den lilla lokala leverantören så kommer det bli krångligare att göra affärer med den lokala ICA-handlaren. Och det här är ju ett väldigt viktigt område för oss. Och jag tror tyvärr att liksom, som förslaget ligger nu, där man håller på att göra mer och krångligare av någonting som man från början inte ville ha, det känns helt galet.
För om vi går in på det förslaget lite grann så menar man ju att ni till exempel, framförallt ICA, men att oligopolmarknaden inom livsmedelssektorn, den gör att man pressar priserna mot inköparnas sida liksom för mycket. Och inte bara det, utan att villkoren också för att sälja till er till exempel, de är för dåliga. Det är liksom betalning. Man, i det nya direktivet, eller det som ligger nu som lagförslag, så är det också så att man ska ha liksom betalningsvillkor som inte sträcker sig hur långa som helst. Att leverantörer inte ska agera bank åt stora liksom aktörer som er. Är inte det ganska bra?
Nej, men det är klart att det är viktigt att ge ett bra skydd till mindre leverantörer. Och vi är otroligt måna i den dialog vi har med våra leverantörer. Inte minst när det handlar om pengar som ska gå tillbaka till den svenska bonden. För vi är väldigt måna om att den svenska bonden ska ha det bra. Vi har ett starkt jordbruk som gör att vi kan sälja mycket svenska produkter i våra butiker. Det är inte det, men problemet med det här lagförslaget som det ser ut nu, det är att det ger ett helt galet skydd till stora multinationella bolag som Nestlé. Det är inte de vi ska skydda, utan de som är viktiga att skydda är ju den lilla lokala tomatodlaren som levererar till den lilla butiken. Och där ska vi inte göra det krångligare än vad det är idag. Det är där det håller på att gå snett.
När man pratar med liksom livsmedelsföretagen och även LRF, så tycker ju de som företräder de här små lokala leverantörerna att det här är jätteviktigt att det här går igenom. Har de missuppfattat det?
Nej, men jag har inget problem med liksom det som handlar om skyddet mot den lilla lokala leverantören. Och definitivt inte. Liksom, vi värnar verkligen den svenska bonden. Vi har ju ett otroligt nära samarbete med LRF. Så jag tror vi har en samsyn där. Det som är problemet är att nu vill man göra lagen enklare, och då vill man ha samma lag för alla, men det kommer ju slå helt galet om man helt plötsligt börjar skydda Nestlé mot ICA. Det är liksom inte på den nivån vi har ett problem. Nestlé är ett betydligt större företag än vad ICA är, och de behöver inte den här typen av skydd. De som behöver enkelhet, de ska vi ge enkelhet, och de som behöver ett skydd ska vi ge ett skydd, och det är liksom den lilla lokala spelaren.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Jag tänkte bara att vi ska ta en liten paus. Det är ingen reklampaus, utan en informationspaus som handlar om vad vi pratar om här egentligen. Det är ju så att ni vet att EU kommer med direktiv. Det här ska olika medlemsländer implementera. Ni får det här direktivet och sen får ni implementera det så att det passar era länder ungefär så. Och i det här nya direktivet, UTP-direktivet som ska implementeras, så föreslår man från den svenska utredarens håll att man ska gå längre i Sverige än vad som krävs från direktivets sida. Liksom. Och det är kortfattat två frågor där Sverige föreslås gå längre. Och den första är omfattningen, alltså vilka aktörer som ska omfattas av nya lagstiftningen. Utredaren föreslår att alla aktörer, oavsett storlek, oavsett vad man omsätter, ska omfattas av de nya reglerna. Det är mer än vad som direktivet annars syftar till eller vill ha. Och sen så är det också att alla varor ska omfattas av samma skydd, föreslår då den svenska utredaren. Alltså, det ska inte vara någon uppdelning mellan olika typer av livsmedel som ska omfattas då utav de nya reglerna här i Sverige. Sen är det ju liksom massa andra saker som också är med i det här lagförslaget. Det ska inte vara några hot, det ska inte vara några nyckfulla repressalier och leverantörer ska inte behöva agera bank åt dagligvarukedjorna. Och den nya lagen syftar till att balansera villkoren inom livsmedelskedjan i Sverige. Den stora frågan som står på spel just nu är hur omfattande den nya lagen ska bli. Det har kommit in massa remissvar på detta från olika håll och kanter, från kammarrätten, från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, från ICA-handlarna och så vidare. Och det är flera aktörer som är inne på Per Strömbergs linje. Han är inte ensam om att tycka att det är en överimplementering, verkligen inte. Och det finns också liksom myndigheter som tycker att det är oklart, till exempel med de här sanktioner som föreslås. Det behövs tydligare göras vad som gäller där och så. Så kan det vara med remissvar. Men en sak som också liksom sticker ut och som också är tydlig, det är att små aktörer, om man säger så, eller om vi tar biodlarna till exempel, de tycker att det som föreslås ska gälla i Sverige, att det är bra. De är på utredarens linje. De tycker inte att detta är liksom fråga om överimplementering och sådär. Och när man läser remissvar från till exempel de som företräder potatisodlarna i Sverige, det är ju ganska intressanta remissvar som trillar in. Då står det ganska klart att det har varit metoder i inköpsprocessen som verkligen inte har varit till potatisodlarnas fördel, enligt dem då. Och jag bara vill att man ska som lyssnare förstå att han tycker det finns Per Strömberg tycker det finns en överimplementering här, men det finns andra som inte tycker det, utan tycker att det här är ett bra lagförslag som ska gälla i Sverige. Det är ju oklart, riksdagen ska ju rösta om det här efter en proposition har lagts fram och så det är oklart vad som gäller just nu, men man kan säga att det pågår ett slags lobbyarbete och där kommer vi in nu. Jag tänkte bara att det är intressant att höra vad livsmedelsföretagen tycker om detta. Så jag har bjudit in här också Carl Eckerdal, han är chefsekonom för Livsmedelsföretagen, tillsammans med Rasmus Bäckström. Han är näringspolitisk expert för Livsmedelsföretagen. De företräder ungefär 800 företag. Vi har här Per Strömberg som är vd för ICA. Han pratar om att den här nya lagen som kan träda i kraft i november nästa år, eller den kommer träda i kraft, men vi vet inte i vilken omfattning den kommer implementeras i Sverige. Han säger att det kommer gynna framförallt stora leverantörer som Nestlé och sådär. Vad säger du om det?
Nej, det kommer gynna hela den svenska livsmedelskedjan. Stora som små leverantörer. Med viss tonvikt på de små som idag har oerhört tuffa förhandlingslägen i förhållande till de tre stora dagligvarujättarna i Sverige.
Vad säger du alltså?
Ja, det är som sagt en oerhört prioriterad och angelägen fråga för våra 800 medlemsföretag där inom livsmedelsindustrin. Där vi under väldigt lång tid sett att all egentligen systematiskt eller risk systematiskt skjuts tillbaks i livsmedelskedjan och till slut då drabbar framförallt primärproduktionen. Så det är en oerhört angelägen fråga och viktig fråga att vi får till liksom sunda affärsrelationer inom hela livsmedelskedjan.
Att risken är förskjuten då till leverantörerna, är det något som du håller med om?
Ja, den här lagen hoppas vi kommer komma till rätta just med risktagandet i branschen. Så som leverantörer, producenter och livsmedel upplever det, så tar de hela risken för framtagandet av en ny produkt. Man tar hela risken med stora FoU-kostnader och gör det här grovarbetet för att ta fram produkter som svenska konsumenter i slutändan efterfrågar. Går den bra produkten man har tagit fram och lagt mycket resurser på, så kan man i bästa fall få vara ensam om den i någon månad eller två, tills då många av de här dagligvarujättarna gärna kopierar den och säljer den som ett under eget varumärke, kanske någon annan producerar. Det finns en rad olika metoder som man upplever i leverantörsledet inte är schyssta, och som gör att man drar sig för att investera i verksamheten i Sverige.
Det är ganska svårt att få tag på konkreta exempel av leverantörer som vill vara med och prata när man ska göra en sån här artikel, eller ni har också inte alltid så lätt att få folk att komma fram och sådär. Hur kommer det sig?
Det handlar ju om att det i många fall äventyrar hela sin verksamhet. Vi har ju en svensk livsmedelskedja där strukturen ser ut ungefär som ett timglas. Där vi har väldigt många primärproducenter, många leverantörer. Det smalas ner sen till ett nålsöga med i princip tre stora aktörer inom dagligvaruhandeln då.
ICA, Axfood och Coop.
ICA, Axfood och Coop står för ungefär 90% av marknaden då. Det gör ju att och ICA kanske står för runt hälften av marknaden, och det gör ju att det innebär ju stora risker för leverantörer som faktiskt försöker säga hur det står till ibland. Och man är helt enkelt rädd att förlora hela verksamheten. Många har inte råd att stå utanför en kedja som ICA till exempel, som då står för ungefär halva marknaden.
Detta som Per Strömberg pratar om, att den här nya lagen kan slå mot inköpen, relationen mellan den lokala ICA-handlaren och enskilda bonden. Vad säger du om det?
Ja, den enskilda bonden och den enskilda föräldern, alltså enskilda bagerier som kanske har leveranser till den lokala ICA-butiken. Den typen av affärsrelationer kommer att kvarstå intakt. De påverkas inte i stort sett av den här lagen. Och man ska komma ihåg att den absoluta huvuddelen av det som säljs även i en ICA-butik kommer via ICAs centrallager. Det är så ICA vill ha det. Det ger dem kraft i förhandlingssituationerna med leverantörerna på ett helt annat sätt om leverantörerna skulle göra upp med var en av de svenska ICA-butikerna som finns där ute. Utan de här goda relationerna lokalt mellan den lokala ICA-butiksägaren och de lokala leverantörerna i den mån de finns, de kommer inte påverkas av det här. Det bygger på förtroende, och det förtroendet finns kvar även med lagen på plats.
Nu kommer den här nya lagen. Den kommer träda i kraft som sagt i november nästa år på något sätt. Det som verkligen står på spel här, vad är det, Rasmus?
Det är egentligen två frågor. Det är omfattningen, vilka aktörer då som ska omfattas av lagstiftningen. Där utredaren då föreslår att alla aktörer oavsett omsättning ska omfattas. Vilket är vår linje och kommer innebära kraftig regelförenkling. Det är även en regelförenkling han föreslår att färskvaror och icke-färskvaror ska behandlas på samma sätt. Ha samma regler. Så egentligen samma regler för alla aktörer och samma regler för alla produkter. Det är det handlar om.
Att det är stora aktörer som ICA inte tycker det är en bra idé, det får de svara på. Vi har de svarat på här lite också tidigare. Men hur tolkar ni det? Hur tolkar du det?
Alltså jag tror det är en alldeles utomordentlig idé. Den här lagen borde vara på plats för länge sedan. Det vi har sett nu är att innan vårt EU-inträde så var det en slagsida. Då hade leverantörerna S i skjortärmen. Medan det nu är dagligvaruledet som sitter på hela förhandlingsartilleriet egentligen. Man importerar idag ungefär 50% av det som säljs i butiken, vilket ger dem en oerhört stark förhandlingsposition. Medan och leverantörerna å sin sida vet att de är i stort sett perfekt utbytbara samtliga, om man inte går med på de leveransvillkor som dagligvaruhandeln sätter upp. Den här lagen syftar ju nu då till att balansera de här styrkeförhållanden något. Att göra det något enklare att förutse vad som kan hända i leverantörsledet. Och det kommer då förhoppningsvis att öka investeringsviljan, göra produktutbudet intressantare i konsumentledet och överlag stärka hela den svenska livsmedelskedjan, vilket vi alla är vinnare på i slutskedet.
Tack så mycket.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Har ni varit för tuffa ibland i inköpsprocesserna?
Nej, jag tror att vi generellt upplevs som liksom schyssta och bra att göra med. Och framförallt tror jag vi gör det av små leverantörer som vi har att göra med. Det är klart att sen är det vår uppgift att mot stora multinationella bolag inte minst att vara tuffa och ifrågasätta med de prishöjningar som de kommer med. För vi vill ge så bra priser som det bara går till våra svenska kunder.
Om det skulle vara så att priserna pressas neråt mot leverantörssidan, då finns det ju, har jag hört, en risk om att utvecklingen av att komma på nya livsmedel eller utveckla nya modeller i liksom i en bransch som faktiskt skulle må bra utav lite utveckling, att det skulle hämmas. Hur ser du på det och hur ser du på den framtida liksom utvecklingen, nya produkter så här inom livsmedelssektorn?
Innovation är ju otroligt viktigt och det ser vi bara nu när corona kommer. Liksom, kundernas preferenser kan ställa om väldigt snabbt och vi vill alltid vara den som är bäst på att möta vad kunden vill ha. Så det är klart att det är viktigt att bolag kan liksom investera i forskning och utveckling för att komma med nya bra produkter. Och jag känner att ICA stöttar det. Det är ju också så att om man tittar på livsmedelshandeln i stort så är den mer lönsam än vad dagligvaruhandeln är. Så det är inte så att man kan säga att liksom livsmedelshandeln generellt har ett lönsamhetsproblem. Inte minst många stora internationella leverantörer är ju oerhört lönsamma. Så att jag tror man får säga så här, vi vill absolut ha bra forskning och utveckling. Vi vill gärna ha hos svenska leverantörer för vi vill sälja mer av svenska leverantörer och vill få nya spännande produkter.
När du säger stötta det, ger ni pengar?
Ja, men vi har många viktiga utvecklingsprojekt. Vi har precis startat upp en ny större satsning nu som vi kallar ICA Växa. Det är ett bra exempel på där vi ser att idag är det väldigt svårt om man vill ha vegetarisk färdigmat. Det är ett område som växer väldigt snabbt. Så är det väldigt svårt att få tag i svensk råvara. Och där driver vi nu ett projekt med två större leverantörer för att få fram det. Så att man kan köpa vegetariska färdigmatsalternativ med svensk råvara och inte behöver använda utländsk råvara. Så att vi försöker jobba väldigt nära Sveriges bönder och de svenska leverantörerna.
Sedan du tillträdde som vd så har lönsamheten gått upp. Är det för att ni har renodlat modellen skulle du säga, tagit in? Eller vad är det som har hänt?
Ja, det viktigaste där är väl just att vi har renodlat modellen. Vi hade väl en lönsamhet då, om du går tillbaka till 2012 som låg på ungefär 2,7% i rörelsemarginal. Idag är vi på 4,5%. Och drygt 1 procentenhet av den här förbättringen då, som vi ser kommer från att vi har jobbat med strukturen på vår affär och en annan företagsstruktur. Resten kommer från operativa förbättringar.
Ni har ju också en bank och ni ska börja med bolån. Hur stora ska ni bli om bolån har du tänkt?
Nej, men vi tror väldigt mycket på vår bolånesatsning. Det här kommer ju vara en satsning där vi kommer erbjuda extremt bra priser till de svenska kunderna. Så vi kommer verkligen vara utmanare på den här marknaden. Och vi vet ju att det är en viktig liksom instegsprodukt kan man säga för bankkunder. Det vill säga har man sitt bolån hos oss så kommer man också vilja lägga sin övriga affär hos oss. och vi kan bli huvudbank. Idag är vi framförallt en kompletteringsbank och det kommer vi såklart fortsätta vara. Men i och med att vi får in bolån så kommer vi ha helt andra möjligheter att växa den här affären.
Man kan inte ha bolån hos er idag?
Jo, vi har haft ett samarbete tidigare med SBAB, men då är det så, är du två parter så ska du dela på en lönsamhet och då kan du inte till kunderna erbjuda fullt så attraktiva priser som vi kommer kunna göra nu.
Men ni kommer ändå ha en joint venture med, är det Ålandsbanken?
Ja, just nu då så erbjuder vi lån tillsammans med Ålandsbanken och det är en övergångslösning. Vi drar igång den här nya bolånesatsningen då i början på nästa år och då är det ett antal banker, bland annat vi i Ålandsbanken då, som har bildat ett gemensamt joint venture som kommer hantera upplåning och sånt så att vi får fördelaktiga villkor när vi ska låna ut till våra svenska kunder.
Högst upp på din agenda, de tre viktigaste grejerna, vad är det nu?
Just nu skulle jag säga erbjuda riktigt bra prisvärde till kunderna. Var den som utvecklade digitala erbjudandet på alla fronter bäst. Och sen skulle jag säga hållbarhet och lokalt hälsa kommer också stå i fokus.
Och det är fredag eftermiddag, vad ska du äta ikväll?
Ja, jag och min fru har inte bestämt det, men det brukar vara något enklare att laga just på fredagar. Det brukar kännas skönt att kunna sjunka ner i soffan, se på någon bra film och ta ett gott glas vin också.
Tack för att du var med.
Tack ska du ha.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har träffat Per Strömberg som är vd för ICA-gruppen. Mer information om Affärsvärldens journalistik och analyser och artiklar och reportage, det hittar du på www.affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!